Då hälsar jag er välkomna till dagens bibelforum som ska handla om uppenbarelseboken. Den här genomgången hör ihop lite grann med den förra som handlade om Daniels bok. Det är ju två böcker, uppenbarelseboken och Danielsboken, som ligger nära varann. Båda böckerna tillhör den så kallade apokalyptiska litteraturen. Och med ordet apokalyps menar man någonting som tar fram det som är dolt. Man drar ridån åt sidan. Apo betyder åt sidan eller från, och kalypto, kalyps, det är att man uppenbarar det som är bakom ridån. Det handlar alltså om sådant som vi inte kan se och som vi kanske därför inte tänker på och bryr oss om. Själva namnet står i början på uppenbarelseboken. Det är ju ordet uppenbarelse som är översättningen av apokalypsis. Och vi säger Johannes uppenbarelse. Men det är inte riktigt hela sanningen. Det är Johannes som skriver ner vad han ser. Men ordagrant så står det Jesu Kristi uppenbarelse. Det är alltså Jesus Kristus som uppenbarar sig och talar med Johannes stöparen. Som vi läser början på boken så står det: detta är Jesu Kristi uppenbarelse. Men eftersom det är Johannes, sa jag döparen, eftersom det är aposteln Johannes, eftersom det är Johannes som har mottagit denna uppenbarelse, så säger vi ju ofta Johannes uppenbarelse eller Johannes uppenbarelsebok. Nu kan man fråga sig vad det är som Danielsboken och uppenbarelseboken vill ta fram. Vad är det som finns bakom ridån som är viktigt att känna till? Jo, om man tror på Gud, om man tillhör Guds folk eller är medlem i Guds rike, så ser det ju ut som om det inte går särskilt bra. Det verkar ju som andra riken har makten. Andra riken styr. Och i synnerhet när Guds rikets folk blir förföljda och förtrampade, då verkar det ju som om det inte alls stämmer att det är Gud som är Gud. Att han är gudarnas Gud och konungarnas konung. Det verkar ju istället som det är andra makter som styr och regerar. Ni minns från förra gången att i Daniels bok klarläggs det att det är inte Babylon eller Persien eller Grekland eller Rom som är det starka, mäktiga och eviga riket, även om det ser så ut. Utan det finns ett annat rike som här i tiden många förtrampar och föraktar, men som i själva verket är det stadiga, mäktiga och eviga riket. Samma sak vill nu Johannes lyfta fram, eller Jesus Kristus uppenbarar denna sanning för Johannes. Och då förstår vi ju vad som är syftet med uppenbarelseboken. Det är att trösta. Att trösta den betryckta församlingen. Att trösta de kristna som i många fall blir förföljda och lider martyrdöden. Den kristna kyrkan ser inte ut som någon segrande kyrka. Och man säger ju också i undervisningen att den kristna kyrkan är en stridande kyrka under bedrövelse och förtryck. Så står det också i Uppenbarelseboken att det är bedrövelse. Och de som står inför Guds tron och inför lammet, de har kommit ur den stora bedrövelsen, heter det. Och de har tvättat sina kläder och gjort dem vita i lammets blod. Det är alltså det första jag vill stryka under, att syftet med boken är att trösta. Att stärka och trösta och uppmuntra det kristna. När jag säger det så är det i viss polemik mot ett missbruk av den här boken. Det är ju mycket vanligt att man vill titta bakom ridån för att det är intressant och spännande. Det blir ett självändamål om man sätter igång och funderar och spekulerar. Och så har man också gjort när det gäller Uppenbarelseboken. Det finns väl ingen bok i Bibeln som har varit föremål för så många spekulationer och feltolkningar som Uppenbarelseboken. Man tar fasta på några detaljer här och där och så bygger man upp en egen spekulation ganska så ofta. Och det är lätt att göra det om man glömmer bort vad som är huvudpoängen, vad som är syftet med boken. Och därför vill jag stryka under det så här inledningsvis. Boken vill trösta. Och man kan säga att boken anknyter till evangeliets avslutning. Vi tänker på Matteus evangelium, så slutar ju denna bok med orden: se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Och då blir ju frågan, är det sant det? Är verkligen han som har all makt i himmel och på jord? För det står ju så: mig är given all makt i himmelen och på jorden. Gå ut nu, ut i världen, predika, förkunna, döp. Och jag är med er alla dagar in till tidens slut. Och så ser det så bedrövligt ut. Var är vår Herre? Var är vår seger? Var är Guds rike någonstans när vi nu smädas och förföljs och dödas? Det verkar ju inte vara så att Guds rike finns. Då kommer Uppenbarelseboken och drar undan ridån så att man får ett annat perspektiv, en annan syn på vad som verkligen händer än det som vi kan se normalt sett. Och det är till tröst för den stridande kyrkan i kampen mot fienden, djävulen och hans gärningar. Boken vill alltså försäkra det troende om att det är inte som det ser ut. Att Gud har förlorat makten, utan Gud styr och Gud regerar och Gud ska döma. Och det troende är medborgare i ett evigt rike. Gud är för, eller det troende är föremål för Guds omsorg och kärlek. Och så är då den här boken indelad i 7 stycken syner. Boken är disponerad eller strukturerad i 7 stycken syner. Den har en inledning och den har en avslutning. En inledning i kapitel 1 och en avslutning från och med sista kapitlets 6:e vers till och med den 21:a versen. Och däremellan så finns de här 7 synerna. Och ett vanligt missförstånd bland många är nu att man tänker sig att synerna skildrar kronologiskt i tur och ordning vad som ska ske i framtiden. Så att när man har studerat en syn och sen kommer nästa syn där det står "och därefter såg jag", så tänker man, aha, nu skildras någonting som händer senare. Och sen kommer en ny syn och så såg jag, eller därefter såg jag, och då är det någonting som sker ännu längre fram i historien. Men så är det inte, utan detta därefter skildrar bara vad Johannes ser därefter. Och synerna täcker ofta precis samma händelse, skildrade under olika perspektiv och med olika betoningar. Och så är det med en syn som med liknelserna, att det är ett visst budskap, en viss huvudpoäng som en liknelse och en syn lyfter fram. Och har man inte fått grepp om denna huvudpoäng, så går man lätt miste om man istället för huvudpoängen börjar med olika detaljer. Och så säger man, aha, den där detaljen syftar på det, och det syftar på det, och det syftar på det. Och det blir ganska olika meningar också om vad detaljerna innebär. Detaljerna förstår vi inte alltid, men har vi förstått vad som är huvudpoängen, vad som är huvudsyftet, då kastar det ljus också över många av de svåra detaljerna. Jag ska återkomma till hur man ska tolka apokalyptisk litteratur. Det är alltså en inledning, det är sju syner och det är en avslutning. I inledningen i kapitel 1 så ser vi att bokens syfte är för det första att trösta de förföljda troende i mindre Asien. Sju församlingar i mindre Asien får åskådliggöra vad som är typiskt för kristna och församlingar under Nya testamentets tid. De sju församlingarna nämns i 11:e versen. Jesus säger till Johannes, skriv ner i en bokrulle vad du ser och skicka den till de sju församlingarna i Efesus, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardes, Philadelphia och Laodicea. Gå tillkomma till varför just sju och överhuvudtaget talens innebörd i apokalyptisk litteratur. Nu kan man ju tycka att varför just de här församlingarna? Om jag nu hade en tavla här så skulle jag kunna visa precis hur Johannes får uppdrag att skriva till sju församlingar som ligger nära varann i turordning på det här viset. Om jag nu vänder ryggen lite till, ni tänker, ni ser Turkiet. Ser ni Turkiet här? Det här är västkusten. Turkiet, som gränsar till alla öarna ut till Egeiska havet. En av de där öarna alldeles intill kusten, där sitter Johannes fängelse, ön Patmos. Men på fastlandet, när man kommer in till Efesus, så kommer de här sju församlingarna på det här viset. Först norrut så, och så svänger över i en båge. Så här följs de i tur och ordning. Går först på väst dra kanten uppåt de tre första, så svänger av och tar de fyra nästa neråt i tur och ordning. Så att vi har Efesus, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardes, Philadelphia, Laodicea. Alla ligger där på västkusten i tur och ordning så här. Dessa tre. Efesus, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardes, Philadelphia, Laodicea. Det är de som först nu ska tröstas. Dessa kristna som också står som modell för kristna av olika, i olika situationer i alla tider. Och därmed så kommer boken också då för det andra att rikta sig till troende i alla tider och överallt. Så inte bara i västra Turkiet. Och för det tredje så vill denna bok, förutom att trösta, varna för avfall från Kristus. Det kommer en dom och boken vill varna för det allvarliga att vända Kristus ryggen. Syftet är alltså inte alls att ge någon sorts tidtabell Så att man ska kunna se, aha, nu vet vi att om 3 år så ska det hända, om 1000 år ska det hända, eller någonting sådant. Utan det vill skildra den nytestamentliga tiden, den innevarande tiden och det som också ska komma. Men det vill inte ge någon tidtabell. Och det varnas för övrigt på andra ställen, som ni vet, i Nya testamentet, för att försöka göra en tidtabell. Men ändå så vet ni att man har varit olydig. Man har gjort tidtabeller och gör det allt jämt. Och nu när det är ett millenniumskifte snart, så sätter man igång och räknar och tänker att nu är det något speciellt i själva tidtabellen. Boken innehåller en rad bilder, en rad symboler. Och när man då ska tolka symbolerna, så är det viktigt att låta Bibeln själv få avgöra om det är en symbol eller inte. Om det är en bild eller inte. Och om det är en bild, om möjligt av sammanhanget, få klarhet i vad är det för någonting. Det vimlar av bilder, och man får i inledningen veta facit på några punkter med en gång. I inledningen så står det: jag såg 7 ljusstakar av guld, och mitt ibland ljusstakarna en som liknade människosonen. Och det står: i sin högra hand höll han 7 stjärnor, och ur hans mun gick ett tveeggat skarpt svärd, och hans ansikte lyste som solen när den skiner i all sin kraft. Ja, en del förstår man ju direkt, till exempel svärdet som utgår ur munnen, som är tveeggat. Det förstår man att det är ordet, hans ord, hans tal. Men vad menas med de 7 stjärnorna och de 7 ljusstakarna? Ja, här får vi facit i den 20:e versen. Detta är hemligheten du har sett i min högra hand, och med de 7 ljusstakarna av guld. De 7 stjärnorna är de 7 församlingarnas änglar, och de 7 ljusstakarna är de 7 församlingarna. Det var ju bra att man fick facit direkt så här i början. Alltså, de 7 ljusstakarna, det är de här 7 församlingarna. Och de 7 stjärnorna, det är de som Kristus har sänt till de här församlingarna. Alltså de som har kallats av Gud att undervisa, lära och vara herdar i dessa församlingar. Man skulle kunna säga biskopar eller pastorer. En ängel betyder ju en som är utsänd, underförstått, av Gud. Det är alltså viktigt att ha fasta på textens egna förklaringar av bilder som kan vara svåra att förstå. Nå, 7 syner. Dessa 7 syner är grupperade så att boken är uppdelad i 2 delar. Precis 2 lika stora delar. Den första delen rymmer de 3 första synerna. Så det omfattar kapitel 1 till och med 11. Och då förstår ni hur jämnt det blir. Den andra delen är då resten, och det är 22 kapitel i boken. Boken är nästan lika detaljerat och fint strukturerad som jag tror jag har visat er här någon gång när det gäller Jesaja-rullen. Syn 1, syn 2 och syn 3 ryms alltså kapitel 1-11. Syn 4 till och med syn 7 i kapitel 12 till och med 22. 5, och därefter kommer avslutningen. Den första synen, den innehåller då uppmaningen att skriva till de 7 församlingarna, och vad som skrivs till dessa 7 församlingarna. Breven till de 7 församlingarna, de breven finns i kapitel 2 och 3. Och de är oerhört lärorika att studera, för det blir en spegling av de problem och de glädjeämnen som kan dyka upp bland de kristna. Den andra synen, det är kapitel 4 till och med 7. Den betonar att det är Gud som styr. Gud regerar, Gud styr. Även om det inte ser så ut, så är det i alla fall på det sättet. Det pågår en strid mellan kyrkan och världen. Världen tycker inte om tron, tycker inte om kyrkan. Och i hela första delen så beskrivs i tre syner den här striden mellan kyrkan och världen. Och i den andra synen betonas då att i den striden har inte Gud tappat kontrollen, utan Gud regerar ändå världen. Och det uppenbaras i synerna om de sju inseglen eller sigillen. Den tredje synen, den betonar att ondskan som ser ut att segra, triumfera, den kommer att besegras och få sin dom. Här skildras Guds dom över världen, som uppenbaras genom de sju basunerna. Här skildras samma sak två gånger, men alltså under olika aspekter. Den första aspekten är hur Gud ändå styr och regerar och har allt i sin hand. Och den andra aspekten är hur han kommer att ställa ondskan, Satan och hans anhang till svars och döma världen. Den andra delen, den tar på nytt om samma sak. Alla synerna tar upp samma sak. Men här är mera perspektivet striden mellan Kristus och Satan. I första delen var det striden mellan kyrkan och världen. Nu är det striden mellan Kristus och Satan som är temat. Och i den fjärde synen, den som inleder då andra delen, kapitel 12-14, där skildras djävulen och hans medhjälpare. Djävulen och hans medhjälpare. I den femte synen, som är kapitel 15-16, så skildras denna strid i de sju vredeskålarna som hälls ut över jorden. Och i den sjätte synen, kapitel 17-19, så skildras hur djävulen och hans anhängare går under deras fall, helt enkelt. Och av djävulens anhängare så har vi ju olika namn som Babel, staden Babel, eller Skökan, som är samma sak. Skökan och staden Babel är samma sak. Så ni ser, man har flera bilder. Och att man använder ordet sköka beror ju på att Bibeln ofta använder bilden av otrohet och horeri om avfall från Gud och hans ord. Och så slutligen den sjunde synen, som då inte är något som händer efter det att det i sjätte synen har hänt, utan går tillbaka och tar samma sak, så skildras där själva krossandet av djävulen och Guds rikes eviga seger. Det här är översikten, som är svårt för er att fånga in kanske när jag inte har någon tavla att rita det här på. Men kanske något av det här kan hjälpa. När vi nu tittar lite på lite olika detaljer i boken. Vi sa att första delen av boken talar om, ja, hela boken talar ju om en strid. Det är en kamp och det medför bedrövelse för det troende. Det blev alltså inte bara ljuvlighet och framgång, utan det är tårar och gråt och död och lidande och martyrium här i världen. Här i världen har ni ingen varaktig stad, som det heter. Det är en strid mellan Kristus och Satan, mellan kyrkan och världen. Och man ska se dagens händelser i ljuset av detta och trösta sig också av att Kristus har kontrollen och regerar och Kristi återkomst. Kom alltså ihåg då att de sju huvudsynerna som jag nu har räknat upp, det är inte händelser i tidsföljd, utan det är skilda perspektiv på samma strid här i världen. Olika synvinklar, perspektiv eller olika betoningar. Det där är väldigt viktigt att veta, för när man har läst första delen, kapitel 2-11, om striden mellan kyrkan och världen, så får man inte tro att kapitel 12 fortsätter med någonting som ska komma därefter. Något som händer efter kapitel 11. Utan nu går man tillbaka igen till början av den nytestamentliga tiden och ser på nytt på samma strid, men ur en annan synvinkel. Nu lyfts Kristus fram, Kristus i strid med Satan och hur Kristus besegrar Satan. Uppenbarelseboken är alltså en samling bilder eller en samling syner. Det är inte en historisk berättelse på samma sätt som evangeliernas skildringar av Jesu liv, utan man får se olika syner. Det är ju lätt att förstå detta, vi som lever i videoålder eller filmålder, att man får se olika scener. Det finns ju också filmer här för mig som heter Apokalyps, gör det inte det? Gott sådana filmer, ja, jag ser aldrig filmer. I sådana här scener som är apokalyptisk art, alltså när man drar bort ridån och får se in i den osynliga, den himmelska världen, ja, då räcker inte det till att bara skildra på vanligt sätt, utan man får ta till bilder med ganska märkliga symboler. Och ni förstår ju vad tokigt det blir om man inte förstår detta sätt att berätta, utan tänker att det ska förstås på som att man skildrar någonting rent bokstavligt, att det inte är en bild. Där det till exempel redan i inledningen står, vad ska vi ta för exempel, den som segrar ska göra till en pelare i min Guds tempel. Så det är klart att det låter inte så trevligt, tycker Susanne, att man ska bli en pelare. Man måste alltså förstå vad detta syftar på. Eller när Kristus skildras, vad ska vi ta, han har ögon som eldslågor, eller fötter som skinande malm. Så det gäller alltså att förstå vad vill man uttrycka med denna bild. När det gäller dunkla ställen, och många av ställena i uppenbarelseboken kan synas svåra att förstå. Jag tror ni vet vad jag menar om ni har läst lite uppenbarelseboken eller hört olika tolkningar. Det påstås att där berättas de om där berättas de om Hitler, och där berättas de om den nya märkningen av varor i vår tid, och där berättas de om EU, och där berättas de om det, och där berättas om Napoleon, och där, ja, allt möjligt. så börjar man kanske undra, är den här texten så suddig och oklar så att man kan komma till nästan vilken tolkning som helst? Jag vill mena att det är inte alls så. Man bara tänker på de här riktlinjerna jag nämnde tidigare, så kan man få stor klarhet i vad som står i denna bok. Det kan finnas enskilda detaljer som man inte är riktigt säker på vad menas med just det här. Men vad som är huvudpoängen och huvudbudskapet i de olika synerna, det blir mycket klart. När man vill lösa problem med dunkla ställen, ja, överhuvudtaget när man vill tolka en text, så är det mycket viktigt att läsa noggrant innantill vad det står i sitt sammanhang. Ska man läsa en vers så måste man titta noggrant på den versen, men också i relation till den närmaste kontexten, som det heter. Versen före och versen efter och så. Så man läser mycket noggrant. Och kan man gå till den grekiska grundtexten så desto bättre, därför att ibland har översättare haft samma problem som bibelläsare och läst in lite egna tankar. Sedan man har studerat det omedelbara sammanhanget, så måste man sen för det andra se om det samma sak finns beskrivet någon annanstans i samma bok. Så att man kan få hjälp av andra ställen, av paralleller inom uppenbarelseboken. Och det får man ju. Det förstår ni av det jag sa, att det är syner som berättar om samma sak och belyser det. Så det som kommer en ljusstråle in från lite olika håll, då får man ju bättre grepp om det och bättre perspektiv. Därefter kan man titta i hela Nya Testamentet och hela Bibeln om samma uttryck och samma sak belyses på andra håll. Då kan det hjälpa en att förstå bättre. Och när det gäller Gamla Testamentet så är det ju särskilt Danielsboken och en del av Hesekiels bok och en del av Sakarjas bok som hjälper en att förstå uppenbarelseboken. När man läser uppenbarelseboken så kan man se när Johannes talar direkt utan att gå via bilder och symboler, och när han använder sig av bilder och symboler. Det framgår ganska tydligt av sammanhanget om man ger akt på det. Och för det mesta så användes här bilder och symboler. Och de här bilderna, det är som stora, vackra målningar med ganska breda penseldrag. Och kom ihåg, som jag sa förut, när Johannes säger sedan eller därefter, så markerar det vanligtvis efter den syn han såg dessförinnan, inte efter den händelsen. Utan den syn han får därefter. Flera syner avbildar samma tid ur olika synvinklar. Det är väldigt viktigt. Tal användes ofta för att ge ett budskap. När det talas om Gud så används talet tre om och om igen. Och det kan ni nästan förstå varför. Gång på gång så kommer talet tre: han som är, han som var och han som skall komma. Eller när man gör en lovprisning av Gud eller beskriver hans storhet, så står det alltid tre: frälsningen, makten och riket. Frälsningen, äran och makten. Och ni vet ju hur man har gjort en avslutning på Fader vår i just tre. Ty ditt är riket, makten, härligheten. Och man gör en uppställning också i tre i själva texten. Det skulle vara intressant att skriva ut en översättning där man markerar hur man låter själva kompositionen präglas av innehållet. Talet tre, alltså talet för Gud. Talet för världen, det är fyra. den skapade världen, jorden, jordens fyra hörn, de fyra vindarna, alla människor här i världen, där använder man talet fyra. Man talar om de fyra väsendena som representerar den skapade världen. Det talas om fyra ryttare som rider ut över jorden. Det talas om alla människor, och säger man folkslag, stammar, folk och tungomål, eller folkslag, stammar, länder och språk. Man använder fyrtalet. Talet för Guds handlande med människorna måste alltså bli sju, eller hur? Talet för Gud var tre, talet för människorna var fyra. När Gud tar sig an världen, ger sitt liv för världen, utger sig för världen, återlöser människorna, förbundets tal, gemenskapen med människorna, det blir då talet sju. Och eftersom gemenskapen upprättas på grundval av Kristi fullkomliga verk, fullkomliga laguppfyllelse och totala skuldbetalning, så kommer också sju stå för fullständighet och renhet och helighet. Talet 6 och 666 är ondskans tal. Ondskan, eller kanske bättre att säga, man kan säga ondskans tal, men man kan också säga bedrägeriets tal. Det försöker att efterhärma Guds handlande och fullkomlighet. Också ondskan, också trollkarlarna vill göra under, som ni vet, och mirakler, vill härma efter, eller som det står på ett annat ställe i Bibeln, vill omskapa sig till ljusets ängel. Kommer inte så att det lätt kan igenkännas. Vi kommer nära. Sex är ganska nära sju. Det är så nära man kan komma. Bedrägeriets tal. Det som är ofullkomligt. Sex, sex, sex. Och så har vi talet 10 som förekommer många gånger. Talet 10 står för fullheten. Det kompletta. Det är kompletta. Sen har vi talet 12 som står för Guds kyrka. 12, ni minns de 12 stammarna i gamla förbundet och de 12 apostlarna för nya förbundet. Och tar man kyrkan i alla tider, Guds rike både under gamla och nya förbundets tid, då blir det alltså 24, 12 plus 12. Man kan också, vilket man gör, ta 12 gånger 12. Och för att sen betona alla troende i alla tider från de första människorna till domedagen, då får man alltså 12 gånger 12 gånger 1000. Det blir alltså 144 000. Ni vet att det är lika tokigt när man tror att 144 000 inte är ett budskap, en bild, en symbol. Lika tokigt som man tror att Susanne ska bli en pelare i tempel på rent konkret sätt. Att det inte är en bild för vad hon ska bli. Men ni vet att det finns rörelser som tar det mycket bokstavligt och börjar räkna ut att nu är det kanske uppe i 142 365, det är några platser kvar eller så. Det är mycket vanligt med att man använder tal för att ge budskap i apokalyptisk litteratur. Det kommer ni ihåg också från Daniels boken. Och om nu sju står för Guds handlande med folket, med människorna, så kan ni ju räkna ut att 3,5, som det ofta står, eller en tid och tider och en halv tid, eller det räknas ut ibland i månader, det står 42 månader, eller det står 1260 dagar. Det är alltså halva den tiden, halva sjuan. Det brukar man kunna uppfatta som den nytestamentliga tiden. Första halvan, det var den förra tiden, under gamla förbundets tid. Och den andra halvan, det är den senare tiden eller nya förbundets tid. Och vad som sägs om dessa 3,5 dagarna eller 3,5 åren eller 42 månaderna eller hur det är uttryckt, det är att under hela denna tid kommer det att vara lidande och förföljelser och svårigheter. Det är någonting annat än vad många säger boken talar om. Och då kanske jag som avslutning jag skulle säga något om kapitel 20 som har lagts till grund för den tanken att det blir inte lidande och svårigheter här i världen hela tiden. Jesus har fel när han säger att det blir värre och värre. När jag kommer åter, säger Jesus, då kommer de flesta människorna att vara goda och snälla och det kommer att vara frid på jorden. Nej, det säger han ju inte. När jag kommer åter, månne jag då ska finna tro på jorden. Det blir kärleken hos de flesta kommer att kallna. Det tilltar med ondska och det är inte så svårt att förstå om man tittar ut idag att det verkar gå åt alldeles fel håll. Men många har tänkt sig nej då, det ska här i världen upprättas en gyllene tidsålder och sen efter en tid så kommer sig själva slutet. Men så står det inte. Men man har ändå använt kapitel 20 för att stödja en sån tanke och det är bäst att jag läser det. Nu får det gå fort för att nu har jag inte många minuter kvar. Och jag såg en ängel komma ner från himlen med nyckeln till avgrunden och en stor kedja i handen. Här är hela tiden också symbolik, nyckel och kedja och det kommer flera saker här. Och han grep draken, den gamle ormen, det är djävulen och Satan, och band honom för 1,000 år. Sedan kastade ängeln honom i avgrunden, stängde till den och förseglade den över honom för att han inte längre skulle bedra folken förrän de 1,000 åren har nått sitt slut. Därefter ska han släppas lös för en kort tid. Om man nu tittar på detta i sitt sammanhang och i Nya testamentets ljus så är det ju Kristus som genom sitt försoningsverk binder Satan. Gör det omöjligt för djävulen att ta människorna som sitt byte. Han återlöser, han befriar, han binder den lede fienden. Men, och dessa 1,000 år syftar då på den nytestamentliga tiden. Mot slutet av denna tid så kommer djävulen loss. Så talas det om att det blir en väldig härning och framstöt av ondskan. Och om Gud inte gjorde denna tid kort så skulle det vara så skulle det gå väldigt illa. Och då skildras det sedan. Jag såg troner och det som satt på dem fick rätt att döma. Dessa troner ser inte Johannes på jorden. Det är inget jordiskt rike med jordiska troner. Han ser in i himmelen liksom med alla synerna. In i den osynliga världen. Och där ser han de som sitter på tronen. Vilka är det? Jo, jag såg deras själar som hade halshuggits. Därför att de hade vittnat om Jesus och förkunnat Guds ord. Och inte hade tillbett vilddjuret och dess bild. Och inte tagit emot dess märke på pannan eller handen. De levde och regerade med Kristus i 1,000 år. I många översättningar så står det de blev levande och regerade med Kristus. Men det står ordagrant de levde och regerade med Kristus. Han ser inte deras kroppar för de har inte uppstått än. Domedagen har inte kommit. Vad han ser alltså det är den nytestamentliga tiden. Det som tror, de har uppstått andligen. Omvändelsen kallas ju för en uppståndelse. Man har uppstått från död till liv. Och när man då dör, så kropp och själ skiljs åt. Då fortsätter själen att leva och regera med Kristus. Och det är det som Johannes här ser. Ni behöver inte gråta ihjäl för era bröder som har halshuggits för trons skull. De lever och regerar med Kristus i 1,000 år. De andra döda, alltså de som inte har blivit troende, blivit födda på nytt. Det står, de levde inte förrän de 1,000 åren hade gått. De uppväcks ju, alla ska uppväckas på den yttersta dagen. Detta är den första uppståndelsen, alltså att ha liv i gemenskap med Kristus. Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen. De kommer ju inte under någon dom, utan har redan övergått från döden till livet. Över dem har alltså den andra döden inte någon makt, utan det ska vara Guds och Kristi präster och regera med honom i 1000 år. Och så står det sedan om hur Satan släpps lös i slutet av dessa 1000 år och härjar en kort tid, men blir definitivt krossad. Det kommer då själva domedagen, då alla ställs inför Guds dom. Och nu ser jag att jag hinner inte gå närmare in på detta. Men det är alltså viktigt att noggrant se vad som står i texten och komma ihåg vad som är textens huvudangelägenhet. Att trösta de kristna i en värld full av bedrövelse. De kan jubla och vara glada, för de har segern genom Kristus.